Migrationsfrågan har hemsökt EU-samarbetet sedan 2015. Är det över nu, tack vare Sverige? Här är en extra upplaga av Europapodden.
Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia?
För ett fritt och öppet, gerechtes och friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon, so we have to treat it as such.
Vi må komme til bunns i hva som har hendt.
Välkommen till Europapodden. Jag heter Caroline Salzinger. Klockan är strax efter ett. Det är fredagen den 9 juni. Och jag sitter här i Studio 33 med Susanne Palme, vår EU-kommentator. Hej!
Hej!
Och kvar i Luxemburg, där de ansvariga ministrarna för migrationsöverenskommelsen möttes igår, är Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent. Du, Andreas, jag var beredd på värsta nattmanglingen när EU skulle komma överens i den här migrationsuppgörelsen, men det blev inte alls så.
Nej, det blev det ju inte, men det blev ganska sent ändå. Det satt ju ganska långt in när man gjorde ett försök på morgonen, misslyckades, kom inte överens, och så gjorde man ett andra försök och lyckades inte då heller. Och då sa ju den svenska ministern Maria Malmer Stenegard att jag har hela natten på mig, och då tänkte man att ja, men nu kommer den här nattmangningen. Men så blev det inte, de lyckades till slut enas. Var det vi? Det var strax innan
kvällsekot.
Ja,
halv nio var det.
Nio tiden.
Det behövdes inte ens någon tröja.
Nej, men precis. Jag föreslog faktiskt det för hennes pressfolk, den svenska ministern, så att hon borde trycka upp en t-shirt med texten I have all night. För det blev liksom lite, jag såg det lite som hennes mantra, på samma sätt som tjeckerna hade faktiskt under sitt ordförandeskap. Under det tjeckiska ordförandeskapet så var det framförallt på slutet en massa diskussioner om energi, hur man skulle lösa energikrisen. Och då hade tjeckerna och deras energiminister som mantra att we will convene as many energy councils as necessary. Och på sista mötet, precis innan jul, när de enades om det här pristaket på gas, då hade de tryckt upp hoodies med det här citatet från den tjeckiska ministern. Och då tänkte jag att ja, men det är ju precis något sånt som Maria Malmer Stenegard borde ha. Hon borde ha en t-shirt med texten I have all night.
Men syn tycker jag att det inte blev någon tröja, Susanne.
Ja, men det var ju samtidigt lite lustigt då, för att när de satte sig på morgonen vid nio tiden, då uppstod ju fullständig förvirring, därför att när hon öppnade, hon höll sitt jättebrandtal och sa att nu måste vi komma överens, och Ylva Johansson, Sveriges EU-kommissionär, pratade. Och sen blev det helt tyst, och då säger Sveriges migrationsminister, do we have a deal? Är vi överens? Har vi en uppgörelse? Hon tolkade rummet på det sättet. Och då var det fortsatt tyst. Och sen jättelänge var det tyst. Sen sa hon det en gång till. Do we have a deal? Och sen var det tystnad och väldig förvirring. Och pang, bara så började då den ena efter den andra ta ordet och kommer med alla sina invändningar. Och då
så det var bara ingen som ville börja?
Nej, precis. Så var det väl.
Vi skojade lite här på mötet om att hon skulle varit snabb där med klubban. Då kanske det hade varit över på 10 minuter.
Ja. Den här migrationsöverenskommelsen, den beskrivs i alla fall som en stor seger också för Sverige som ordförande land. Och vi ska lyssna på migrationsminister Maria Malmer Stenegard på presskonferensen som sen då ägde rum.
To be honest, I didn't really believe I would be sitting here saying this, but here we are. And I am extremely pleased and also very proud to announce that ministers today have adopted general approaches on the asylum and migration management regulation and the asylum procedure regulation.
Maria Malmer Stenegard trodde alltså nästan inte själv att det var sant. Det beskrivs som en stor seger för Sverige som ordförandeland och historiskt för EU. Är det så stort, Susanne, tycker du?
Ja, det tycker jag nog att det är faktiskt. Man har ju förhandlat det här så väldigt länge, och inte bara under den här mandatperioden utan även under den förra mandatperioden, och inte kommit någon vart, och nu blev man överens. Så att det är klart att det är stort, och för Sverige är det ju en fjäder i hatten såklart som ordförande att vi lyckades. Så att hon var nog rätt nervös, Malmer Stenegard, att det inte skulle bli någonting.
Andreas?
Nej, men jag håller med, och kanske framförallt det att man, alltså det här är ju den den fråga, den enskilda fråga som kanske har orsakat allra störst sprickor mellan EU-länderna, det är ju migrationsfrågan, och ända sedan flyktingkrisen 2015. Så det är många år som vi har levt med väldigt skilda åsikter. Och man tittar just på liksom, de olika EU-institutionerna. Under den förra mandatperioden, den perioden som Susanne nämnde där, då lyckades ju faktiskt EU-parlamentet nå en gemensam hållning, alltså en sin position, men inte medlemsländerna. Så det har ju hela tiden varit liksom medlemsländerna som har varit liksom problemet, kan man säga, som inte har kunnat komma överens. Och nu har vi då en uppgörelse i EU-parlamentet och en uppgörelse med EU-medlemsländerna.
Susanne?
Nej, men sen var det ju så att under den förra mandatperioden under Jean-Claude Juncker, då efter den kris som blev när man hade en tillfällig omfördelning som var tvingande, då blev det ju ett väldigt politiskt bakslag med ett ramaskri i flera länder i Öst- och Centraleuropa. Så sa man att vi kan inte köra över något land igen, utan vi måste fatta enhälliga beslut. Och därför blev det aldrig att man la fram någonting i rådet, någon kompromiss, därför att det fanns inte ett stöd för det. Men den här kommissionen och det uppdrag som Ylva Johansson fick när hon tillträdde som kommissionär, det var ju att nu ska vi använda fördraget och fatta beslut med kvalificerad majoritet. Om vi ser på hur röstsiffrorna blev nu, så var det bara Polen och Ungern som röstade nej, och sen tror jag det var fyra länder som la ner sin röst, men det blev en väldigt bred majoritet för det här.
Mm. För det behövs en kvalificerad majoritet, det är alltså mer än hälften av medlemsländerna och 65% av befolkningen som måste stödja förslaget, och det blev det med ganska god marginal ändå. Ska vi ta en superkort bakgrund om varför det här behövde reformeras? Bara påminna oss om vad det var som hände 2015, Susanne.
Ja, det som hände då var ju att kriget i Syrien ledde ju till enorma flyktingströmmar, och att människor tog sig in i EU och tog sig vidare från Grekland och Italien och norrut. Och många kom ju, som vi vet, till Sverige eller till Tyskland eller till Österrike eller till Nederländerna. Det fanns på den tiden i princip ingen registrering av de som kom, utan de bara släpptes vidare. Och det blev ju inte bättre av att Angela Merkel sa, välkomnade också alla syrier till Tyskland. Och det här ledde ju till sen att land efter land stängde sina gränser, så att man ändå täppte igen, så att de inte kunde resa vidare. Men det här väckte ju då frågan om att så här kan vi inte ha det, utan vi måste liksom hitta ett system som fungerar. Då var ju principen, och det är det fortfarande, att det är det första land du kommer till som också ska ansvara för att pröva din ansökan. Men det där har ju länderna struntat i.
Mm, den så kallade Dublin-förordningen.
Exakt.
Och 2015, de bilderna minns vi alla, men det brinner ju i knutarna igen att lösa det här problemet. För idag är antalet migranter och flyktingar som kommer till Europa det högsta sedan flyktingkrisen 2015-2016. Så ska vi ta och titta på det man har kommit överens om, EU-länderna emellan nu då. Några av de viktigaste punkterna. Andreas, vill du börja?
Ja, men i stora drag så är det ju, det är två delar i EUs migrationspakt som är liksom den föreslagna migrationspakten som Ylva Johansson har fram. Det är två delar här som man har enats om bland medlemsländerna. Och det är egentligen de tyngsta delarna, kan man säga. Det handlar om vem som ska ta ansvar för asylsökande och hur asylprövningen ska gå till. Och som Susanne precis sa, grundregeln i det här som man har beslutat om, det är detsamma som dagens grundregel, det vill säga att det är det första EU-landet som måste pröva asyl. Så att det första EU-landet som en person kommer till och vill ansöka om asyl ansvarar för att ta hand om den asylansökan och pröva den. Sen så det nya är ju att det finns ändå vad man kallar för en obligatorisk solidaritet, att man när det kommer många asylsökande på en och samma gång till ett och samma land, då ska det landet kunna få hjälp av andra EU-länder. Och då kan man antingen få hjälp genom omfördelning av asylsökande, men då på frivillig basis, eftersom det är just det som man inte har kunnat ha en tvingad omfördelning tidigare, det har man inte kunnat komma överens om. Så det ska vara frivilligt att omfördela till andra EU-länder. Och då pratar vi om minst 30 000 per år som man tänker sig ska omfördelas. Och sen så kan de länder då som inte vill ta emot omfördelade asylsökande från länder som är satt under hårt tryck, de kan få bidra på andra sätt, till exempel med resurser, och då kan det vara liksom personal för migrationshantering till exempel, eller så kan de helt enkelt betala en summa pengar, och den summan uppgår till 20 000 euro per asylsökande som man inte tar emot. Och om man ska sätta detta i en svensk kontext så kan man säga på ett ungefär att Sveriges andel av den här omfördelningstotalen på 30 000, det blir ungefär 800 asylsökande som Sverige då skulle ta emot som omfördelade asylsökande, alternativt att man betalar ungefär 180 miljoner kronor.
Mm. Susanne, vill du ta en annan viktig punkt?
Ja, men det har ju varit, det finns ju olika intressen då i Europa, och det är viktiga för länder som Tyskland, Österrike, Danmark eller Sverige eller Nederländerna, det har ju varit att just att man vill få kontroll vid den yttre gränsen, och där skärps kraven enormt mycket nu på de här gränsstaterna att registrera och också göra en första asylprövning. Och där säger man då att personer som sannolikt inte skulle få skydd, alltså kommer du inte från Syrien eller från Afghanistan, utan du kommer från, om man ser de som kommer till Italien nu, så är det från Elfenbenskusten, det är från Guinea, det är från Pakistan tror jag det var. Det här är ju länder där det förmodligen är ekonomiska migranter. De ska då direkt stoppas, och man ska då titta på deras ansökan om de söker asyl, och då slår man fast att den här är uppenbart ogrundad därför att du kommer från ett säkert land. Och då ska du utvisas, och då är det frågan, då ska du, om du inte kan utvisas till ditt hemland, eller så kan man också teckna avtal med länder om att skicka tillbaka dem till exempel till Tunisien. Många kommer ju via Tunisien, och där, det där var väldigt viktigt också för Italien. Italien vill ju stoppa invandringen, för de är ju det här med 30 000 som ska omfördelas, ingenting. Det har kommit 80 000 över Medelhavet till Italien bara de här, alltså sen i januari.
Så 30 000 i omfördelning skulle inte underlätta eller lätta deras börda, utan de måste hitta andra sätt att ta hand om strömmarna.
Och det viktiga för dem då har varit att se till att de lättare ska kunna utvisa. Och sen har de också, förutom det, då fått en hel del andra lättnader. En sak som inte har uppmärksammat så mycket, som är liksom en eftergift till de här gränsstaterna, det är ju att den här så kallade Dublin-reglerna då, regeln om första asylland, ska bara gälla under en kortare tid. Ett år om du har räddats till havs, och två år om du ingår i sån här gränsförfarande då vid yttre gränsen. Och det betyder att efter den tiden så slipper Italien sitt ansvar. Och reser den här personen sen vidare, så blir det det landet som är ansvarig. Och det har ju varit liksom en morot att gå med på de här skärpta kontrollerna vid yttre gränsen. Att man inte sitter där sen med en väldig massa. Det vi har sett, om vi tar idag i Grekland till exempel, som ju, där sitter ju tiotusentals migranter och kan inte ta sig någonstans. Mm. Och har låg år ut och år in. Det ska inte behöva hända, utan man är bara ansvarig under en kortare tid. Sen får andra länder ta över.
Andreas?
Ja, jag tänker bara för att flika in där när det gäller vem som har ansvar för att pröva asyl. Om man ska krångla till det ytterligare lite här, så, och det här är ganska krångliga regler, så säger man ju också i det man enades om igår att om man har den här solidaritetspoolen då, där man ska kunna omfördela 30 000 asylsökande till andra EU-länder varje år, men om man inte lyckas komma upp till en nivå som jag tror motsvarar 60% av den nivån, alltså 60% av 30 000, då övergår ansvaret. Då kan liksom asylsökande förflytta sig från till exempel Italien till ett annat land, låt säga Tyskland, och då går ansvaret över till Tyskland, eftersom man inte har kommit upp till den, vad man anser då är en rimlig omfördelningsnivå.
Mm. Bara för att återknyta lite grann till vad som ska ske vid så att säga EUs yttre gräns. Där talas det ju också om att människor då ska få sin prövning på, jag tror i snitt 12 veckor, om man då kommer från ett land som, där det ses som att ganska få har asylskäl. Jag tror att den nya gränsen är 20%. Om färre än 20% från ett land bedöms ha asylskäl, då ingår man i den gruppen som ska få sin asylprövning snabbt gjord vid gränsen på 12 veckor. Och då talas det också om slutna förvar av en del personer. Andreas eller Susanne, vem vill svara?
Det är väl det man befarar, att det ska bli så. Nu finns det regler kring när får man låsa in någon. Och det ska finnas till exempel en rymningsrisk eller så, att den här personen ska försvinna eller gå under jorden eller sådär. Men principen blir nog ändå, skulle jag tro, att de blir inlåsta. Och här finns vissa undantag då för familjer med småbarn och så. Och det är väl det många ser framför sig, att det kan ju låta, det är inte så lång tid, 12 veckor eller om det nu blir 16 veckor att sitta inlåst kanske. Men vem tror att det kommer gå så här fort, verkligen? Med både
och vem tror att man
prövning och rätt till överprövning också.
Just det, och vem och att sedan hitta ett land som kan ta emot personerna i fråga. Och där talas det en del om att man eventuellt vill göra en deal liknande den man gjort med Turkiet, med Tunisien. Har du hört någonting om det, Andreas?
Nej, men det är ju väldigt mycket handlade igår om Italien och Tunisien egentligen i den här debatten. Och ska säga det var ju faktiskt en offentlig debatt som vi journalister kunde sitta och lyssna på. Så sätt var det var ovanligt och det är ju väldigt intressant. Men då var det mycket diskussioner om, framförallt från Italiens sida då, att man, som jag förstod det under mötet, att mycket handlade om att man ville få till en deal med Tunisien. Och där ska också EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen resa tillsammans med Meloni från Italien och Rutte från Nederländerna till Tunisien på söndag för att få till som ett ökat samarbete. Och Meloni har ju varit där tidigare i veckan och Ylva Johansson, kommissionären, har varit där för några månader sedan. Så det är väldigt mycket aktivitet nu kring mellan EU och Tunisien för att hitta då liksom lösningar på att stoppa migranter. För det är ju framförallt från via Tunisien som migranterna kommer.
Om vi ska sammanfatta lite kort av huvudpunkterna, så handlar det om ett nytt förfarande vid EUs yttre gränser där man vill pröva framförallt de som kommer från länder där man menar på att väldigt få har asylskäl, att de snabbt ska prövas vid yttre gräns, kunna skickas tillbaka. Man vill försöka hitta sätt att samarbeta med andra länder som ses som säkra för att kunna skicka tillbaka de här människorna snabbt. Och sen så förkortar man så att säga Dublinförordningen så att de länder som flyktingar, migranter först kommer till bara bli ansvariga under en betydligt kortare tid. Är det en bra sammanfattning, Susanne? Mm,
absolut är det det. Men jag tänkte bara tillägga en sak, och det är att när man såg debatten igår som var i rådet då, så var det väl liksom en väldigt stor andel av EU-länderna som lyfte frågan just om utvisningar till säkra tredjeländer. Att man där finns det idag krav på anknytning, att man ska ha familj eller ha bott där eller så. Det räcker inte riktigt att man bara har varit i transit genom det landet. Och det här var en jättestor fråga som blev liksom själva den stora frågan mellan Tyskland och Italien på slutet. Därför att tyskarna vill inte ge vika från det här kravet på anknytning. Då blev det en typisk EU-kompromiss, kan man säga, va? Att man luddar till språket lite grann, att man säger att det är medlemsländerna själva som ska avgöra om man har uppfyller det här kravet på anknytning. Väldigt luddigt, men egentligen blev det ingen lösning, utan man har skjutit på det här i ett år. Så att om ett år ska man göra en översyn och då ska den här frågan diskuteras och man ska sätta ner foten. Det är väl typiskt EU att den här typen av kompromisser, så att man har inte löst det. Men det var den, jag menar, det har ju du sett tyska tidningar idag, en svekdebatt här, att man har sålt ut, att man har gått med på en uppgörelse bland annat på grund av den här frågan då.
Mm. Ja, men precis, det blir en stor spricka i den tyska regeringen där de gröna verkligen inte är helt med på det här tåget.
Får jag bara förklara varför det här är stort då? Och det är att de som vill, ja, men vi hörde igår Danmarks migrationsminister, Österrikes, de talade sig varma för att ta bort det här kravet på anknytning. Vad är det de ser framför sig då? Jo, de ser framför sig att man ska kunna dumpa asylsökande som fått avslag i något land som är villigt att ta emot dem, som man kan betala. Det är inte liksom den här Rwanda-modellen som även danskarna har velat då. Det är inte riktigt samma sak, för där då skickar man ut någon utan att den har fått någon prövning överhuvudtaget.
Här är det att man skulle då skicka personer till ett säkert tredje land efter att de har fått ett nej. Ja. Och det är där man då skulle kunna tänka sig att man ser en deal med till exempel då Tunisien.
Eller att man kan göra, ja, men som, det finns en annan modell. Säkert tredje land är liksom en terminologi. Sen finns det säkert första asylland. Turkiet är ju ett sånt. Att dit kan du skickas därför att där kan du få skydd. De kan ge dig skydd. Och man kan ju tänka sig att EU skulle teckna en liknande deal med Tunisien, att man hjälper Tunisien att bygga upp ett asylmottagande och att de då kan få skydd i Tunisien om de nu behöver det. Men där är vi ju inte än.
Andreas?
Nej, men jag tänker på det här som vi pratade om med anknytningen, vilken typ av anknytning som behövs för att man ska kunna skicka tillbaka en asylsökande som fått avslag. Och då läste ju faktiskt migrationsministern upp paragrafen på presskonferensen där hon bland annat sa att det handlar ju om att man har familj eller någon annan anknytning i det landet, men också att man hade varit i landet. Och om det är en sån skrivning, det är låter ju som att det kan öppna upp för transitländer, för det har, där har man ju uppenbarligen varit. Sen så lade man ju till att ja, det måste också ske i enlighet med internationell rätt. Så det får ju i så fall en domstol avgöra om man har gjort detta i enlighet med internationell rätt.
Okej, så det anknytningsordet kommer vi få höra många långa debatter om hur man ska definiera det, säger jag på.
Men nu är det som sagt, det blev ingen ändring i princip, utan det frågan ska upp igenom ett år. Men under tiden så har man nu lagt det på medlemsländerna att tolka det här.
Det är intressant att ni beskriver det här som en EU-kompromiss, för också den ansvariga kommissionären Ylva Johansson talade om en EU-kompromiss, men då i en betydligt mer positiv anda. Hon talade om att det här visar på en på nytt född samarbetsanda i migrationsfrågan.
Of course we still have some steps to go until we have totally finalized this, but I think it's clear that we have made huge progress when it comes to building trust. And the decision today actually proves that now there is trust between the member states. And there is also a spirit of cooperation and solidarity between member states. And this is worth so much.
En ny anda av att man förstår varandra och litar på varandra mellan EU-länderna i den här frågan. Du nickar, Susanne.
Ja, jag tror att hon delvis har rätt. Det var ju som sagt var två länder som röstade nej, Polen och Ungern. Men de är ganska isolerade ändå, får man ju säga. Jag tror ändå att det... Alla ville det här. Liksom det, man ville ha en kompromiss.
Mm. Andreas, är du också en sån ny känsla av samförstånd?
Jag håller med Susanne till viss del. När hon säger att Ylva Johansson har rätt till viss del, för det stämmer ju. Alltså, man har ändå lyckats enas och det är väldigt stort. Det är ett historiskt beslut bland medlemsländerna. Och det visar nog på att man har ett större förtroende nu än vad man har haft tidigare. Och vi ser också den här, vad man kallar för då, en obligatorisk solidaritet. Så alla de här pusselbitarna, de finns ju där. Men som Susanne sa, det var två länder som sa nej och de sa väldigt kraftfullt nej. I Polen och Ungern, men också fyra länder som avstod, vilket tyder på att inte heller de länderna tyckte ju att det här var en bra uppgörelse. Så att det är svårt att inte komma ifrån det här att man trots allt har kört över ett antal länder för att få enighet i den här frågan och kunna fatta beslut. Och med det sagt, det är ju ingenting så heller som säger att man måste nå konsensus i migrationsfrågan. Det är ju, enligt EUs regler så kan man ju fatta beslut med kvalificerad majoritet och det har man gjort och det är egentligen inget konstigt. Men i och med att det tidigare har varit en sån fruktansvärt känslig fråga så har man letat efter enighet och det har man aldrig kunnat få till. Och man var inte heller helt enig, inte 100% enig här heller.
Varför lyckades man nå den här relativa enigheten just nu? Den här frågan har ju ändå hemsökt EU-samarbetet i snart 8 år, Susanne.
Ja, men det är väl, tror jag, att det är momentum på något sätt att man har förhandlat och att det är snart den här mandatperioden slut och det är väldigt tryggt att alla vet att blir det inte nu så kanske det rinner ut i sanden helt och hållet och att alla vet någonstans att det behövs mer ordning och reda helt enkelt i den här frågan.
Sen om det blir, och ökat eller, migrationstryck.
Ja, ökat migrationstryck igen. Så att jag tror att det är liksom nu eller aldrig, det tror jag. Men får jag bara säga en sak till?
Ja.
Nej, men det var att på tal om det här med tilliten och allt det här, va? Den svenska regeringen gick ju till riksdagen och fick ett förhandlingsmandat då, att hit men inte längre, det här kan vi acceptera. Och där har vi fått igenom det mesta, det blir ingen tvingande omfördelning, det kostar inte för mycket, det är skäliga kostnader. Sen var det ett tredje kriterium och det var att vi ska få tillgodoräkna oss de vi tog emot under flyktingkrisen, alltså alla syrier som var med då. Och det där blev inte riktigt så att det blev ett kriterium liksom, utan där står det att man kan, ett land som känner att de har ett starkt migrationstryck och inte klarar av att hjälpa till kan begära att få liksom en reducerat bidrag till andra länder. Då får man ansöka hos kommissionen och sen får kommissionen yttra sig och så ska rådet fatta ett beslut, så att det inte är per automatik. Mm. Och då, när man talar med de här förhandlarna om det här, så säger de att ja, men det är ju ändå så att nu har vi en helt annan tillit, så att vi utgår ifrån att man kommer att lyssna på oss.
Mm.
Och då hörde man polackerna igår som sa att vi har tagit emot liksom miljoner ukrainare. Ska vi betala fast vi har tagit emot så många? Men då trodde de här svenska förhandlarna att Jo då, men nu har vi sån tillit till varandra så att vi kommer att ta hänsyn till allas intressen och sådär. Så att även om det inte är per automatik vi fick igenom en reduktion för oss, så kommer vi ändå få det. Men det är en förhoppning då.
Så lever svenska regeringen med tillförsikt då. Sverige har haft en lite dubbelroll här. Man har både varit ordförandeland, det vill säga man ska vara den här ärliga mäklaren, honest broker, och har också en egen position då. Sådär. Men som ordförandeland så har ju den här uppgörelsen det senaste dygnet beskrivits som en stor framgång för Sverige, och Ulf Kristersson hyllar migrationsministern för hur hon drivit det här i mål. Är det här man kommer minnas från Sveriges ordförandeskap? Och liksom, handlar det också liksom om att rikta lampan mot sig själv, lite om PR? Vad säger du, Susanne, som sitter bakåtlutad?
Ja, jo då. Jo, så är det säkert. Men det var väl väldigt viktigt att Sverige kan visa upp att vi har gjort det här. Klarat det här, det tror jag. Att för hela det svenska ordförandeskapet. Jag sa det igår i flera sändningar att det andra, det är mycket som har skett under ordförandeskapet, hela klimatpaketet i stort sett är klart och så. Men där hade man ju kommit så långt i förhandlingarna så att det var ju inte så jättemycket för Sverige. Det var inte alls samma stora utmaning som det här har varit.
Mm. Andreas?
Man kan ju ändå säga att det jag tänker mig att det här spelar väldigt stor roll för hur man uppfattar det svenska ordförandeskapet. Också att det kommer sent till det svenska ordförandeskapet, så att det är liksom den bilden som blir kvar på näthinnan när man ska utvärdera Sverige. Och jag tror att, liksom kortfattat kan man väl säga, ja men detta är skillnaden mellan ett godkänt ordförandeskap och ett väl godkänt ordförandeskap, skulle jag gissa att de allra flesta skulle säga.
Mm. För att lyckas ta det här i mål, har Sverige haft någon särskild strategi? Du var inne på tröjor i början av podden, Andreas, som ju i och för sig inte blev av.
Ja, precis. Nej, det är kanske ingen tröjstrategi. Det man har pratat om är att man har en ungspakad falukorvsstrategi generellt i den här migrationspakten.
Där
man
menar att,
ja, nej, men det man har sagt tidigare det är att migrationspakten är som en ungspakad falukorv. Man kan dela upp de här olika, för det är ju flera olika lagförslag och alla hör ihop. Och man kan dela upp dem och diskutera dem var för sig. Men till syvende och sist så finns det ändå liksom bottenplan i den här falukorven som gör att alla bitar hör ihop. Och det är svårt att bara rycka loss en bit. Det är väl så man har liksom överlag förhandlat kring den här migrationspakten. Sen får man ju säga att de har gjort det har varit ett väldigt hårt arbete för de svenska tjänstemännen i Bryssel att få ihop den här uppgörelsen.
Hörrni, vi ska avrunda podden, men vi ska påminna oss om att sista ordet i den här frågan inte är sagt. Nu ska ju länderna och parlamentet förhandla sig fram till en slutgiltig lösning. Det låter som att vi har fler poddar att göra i detta ämne, helt klart. Ett jättetack till Susanne Palme, vår EU-kommentator, Andreas Liljeheden. På väg hem till Bryssel från Luxemburg, Europapoddens producent är Therese Rosenvinge. Caroline Saltzinger heter jag. Hör oss igen på tisdag. Då är vi tillbaka med en vanlig podd.